Herren är mitt ibland oss. I hans namn vill vi bedja. Rena, o Gud, våra hjärtan och samveten, så att din son, när han kommer till oss, må i våra hjärtan finna en beredd boning. Genom samme din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Det är alla helgons dag. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. I dagens epistel så står det: när vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Vad är det för vittnen som Herrens tjänare här tänker på? Det är alla de personer först som han har räknat upp i det föregående kapitlet. Alla dessa som levde och dog i tro. De var exempel på trosmänniskor i Gamla testamentet. Det var Abraham och där är Noa och många, många fler. Och alla var nu avsomnade. Och så säger han att vi har dessa omkring oss. De är inte långt från oss. Dessa som har dött i tron på Herren. Om vi har förstått att vi i trons bön får komma inför Herren Jesus, inför tronen, han som sitter på Faderns högra sida, så måste det också få sägas att det är ju där, när vi kommer inför tronen till Herren, som de är, alla de människor som genom tiderna har somnat i tron på Herren Jesus. Så när vi kommer till Jesus, så är den vitklädda skaran där omkring honom, och vi är i deras närhet, och vi är en del av den. Det betyder inte att vi vänder oss till dem i bön eller i vädjan om förbön, för något sånt löfte har vi inte fått. Vi har fått mängder av löften om att vi får komma till Jesus på hans tron. Vi får komma i hans namn, inte i eget namn och inte i helgonens namn. Helgonen inför tronen. Det vill säga alla dessa som har somnat i tron på Jesus. De har kommit dit därför att de trodde på löftet om Jesus. De trodde på Jesus och fick del av hans rättfärdighet. De var syndare som behövde förlåtelse. Det är inte på grund av något extraordinärt heligt liv som de är där. Nej. Det är på grund av Jesu förtjänst. Hans blod, hans renande blod. Lammets blod. Än mindre har de levat ett sådant liv, som somliga lär, att deras helighet skulle kunna komma oss till del. Och det behövs ju inte för övrigt, eftersom vi har allt i Jesus. Allt i honom. Han är vår rättfärdighet. I honom är jag hel, fullkomlig, rättfärdig, helig. Ja, ett helgon. Får jag påminna om vad jag nog flera gånger har påmint i denna församling, vad den gamle kyrkoherden i Mariannelund hade som ämne för en predikan. Han heter Maurits Lundström. På alla helgons dag en gång på 70-talet. Alla döda är inte helgon. Alla helgon är inte döda. I Jesus är varje syndare som söker sin tillflykt till honom helig, ren och rättfärdig. Lika ren som den vitklädda skaran inför tronen. Ja, du är en del av den. På det sättet blir de heliga på jorden en gemenskap, en Guds församling tillsammans med alla de heliga i himlen. Men inte alla som dör är helgon eller blir helgon och får salighet. Bara den som dör i tron på Jesus. Vad är det att leva i tro? Två saker vill jag just nu nämna. Det är att leva, för det första, i Guds ords ljus. I ljuset av Guds ord. I tro på Guds ord. Lyssnande. I lydnad. Det är det första. Och det andra i detta, det är den dagliga reningen i Jesu blod. Det som vi också ibland kallar för den dagliga omvändelsen. Vi lyssnar till Jesus, vi hör hans röst, hans ord. Och så kommer vi till honom i all vår nöd, men särskilt med det som Guds ord har avslöjat för vårt samvete om vår synd. När vi nu ser uppåt och ser dessa som har levat här på jorden och som dog i tro, så är det som om de vinkade åt oss. Kan ni se dem? Och de, på något sätt, det som man kunde höra, att de ropar: håll ut, håll fast, håll er till Jesus. Snart är ni här hos oss. Och det kommer ni aldrig att ångra. Och att här få se hans ansikte, säger de, det kan inte beskrivas med ord. Så låt oss därför, kära vänner, vända oss till honom, Jesus. Han som är trons början och fullbordare. Han som sitter på tronen. Och så för honom bekänna alla våra synder. Och så tro hans löfte: dina synder är förlåtna. Och på det sättet ärar vi helgonen som redan är hemma. Och på det sättet efterföljer vi deras tro. Låt oss be. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Jesu, Guds sons blod, renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är det också i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna dina synders förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Allsmäktige evige Gud, du som omger dig med helgonens skara, låt deras förebild väcka oss till ett helgat liv, så att vi inte bara firar deras minne, utan också följer dem i tro och goda gärningar. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre, som i dig och den helige Ande lever och regerar i en gudom från evighet till evighet. Amen. Vi lyssnar till dagens texter. Först den gammaltestamentliga ifrån profeten Jesajas bok. Så säger Herren: man ska inte mer höra talas om våld i ditt land eller ödeläggelse och förstörelse inom dina gränser, utan du ska kalla dina murar för frälsning och dina portar för lovsång. Solen ska inte vara ditt ljus om dagen, månen ska inte mer lysa dig med sitt sken. Herren ska vara ditt eviga ljus, din Gud ska vara din härlighet. Din sol ska inte mer gå ner, din måne inte mer avta. Ty Herren ska vara ditt eviga ljus och dina sorgedagar ska upphöra. Då ska alla i ditt folk vara rättfärdiga och för evigt besitta landet. som ett skott av min plantering och ett verk av mina händer för att förhärliga mig. Av den minste ska det bli tusen, av den ringaste ett stort folk. Jag, Herren, ska med hast låta detta ske när dess tid kommer. Och dagens epistel ifrån Hebreerbrevets 12:e kapitel. När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare. Annars tröttnar ni och tappar modet. Så lyder Herrens ord. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus. Jesus sade: ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Ni är världens ljus. Inte kan en stad dölja som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren, så att det lyser för alla i huset. Och på samma sätt ert ljus lyser för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Så lyder det heliga evangeliet. Låt oss be. Käre himmelske far, vi ber dig att du låter något av den hemlighet som ligger gömd i orden om salt och ljus få lysa in i våra hjärtan, så att vi ser hemligheten. Herre, hjälp oss, välsigna oss. Låt oss få på det sättet vara inför ditt ansikte. Det ber vi om i din egen sons namn. Han som är lammet. Amen. Vi har idag på Alla helgons dag läst orden, de kända orden om jordens salt och världens ljus. Vad betyder det? Jordens salt och världens ljus. Vad betyder det? Ja, vad är det att vara salt för jorden? Vad är det att vara ljus i världen? Vem är det? Och hur blir man det? Sammanhanget som texten står i. Allra först ett par ord om det. Den är hämtad ifrån Bergspredikan. Orden om salt och ljus finns tidigt i Bergspredikan, men kommer just efter det som vi brukar kalla för saligprisningarna. Och där talar Jesus om den stora lycka som det är mitt i världen att få vara hans. Att få vara hans lärjunge, att få tillhöra honom. Han säger: saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade av honom. Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud, nämligen renade i lammets blod. Saliga är de som skapar frid, därför att de äger frid i sina hjärtan genom att Jesus har kommit till dem. De ska kallas Guds barn. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, nämligen för den rättfärdighets skull som vi äger i Jesus. Och så säger Jesus: för de tillhör himmelriket. Och så kommer orden som kommer precis före dagens evangelium. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Ja, just den här meningen kommer före att vara salt och att vara ljus. Det bör vi lägga märke till. Jesus säger att salig är den människa som blir förföljd, förlöjligad, föraktad för hans skull. Med betoningen på det, för min skull, sa Jesus. Det är alltså dessa människor som har del i himlens härlighet. Och de kallar Jesus i dagens evangelium för salt och ljus. Sen följer efter vår text hela bergspredikan, som på sätt och vis är en förklaring av vad det innebär att vara just detta. Salt för världen och ljus, eller salt för jorden och ljus i världen. Jesus kommer in på bönelivet, på förhållandet till nästan, på förhållandet till ägodelar, på förhållandet till det motsatta könet, på frågan om hur vi hanterar vår vrede. Och hur detta gestaltar sig har avgörande betydelse för omvärlden. Där detta tar gestalt så som Herren har menat det, då blir kristna till både salt och ljus. Låt oss se närmare på detta. Jesus säger inte så här: ni ska vara eller ni ska bli. Han säger: ni är salt. Ni är ljus. I grekiskan är det understruket, just detta ni är. Eller betonat. Det är ni som är salt för jorden. Det är ni som är ljus i världen. Med bibetydelsen: det finns ingen annan som är salt och ingen annan som är ljus. Det är ni som är det. Men låt oss då komma ihåg att det som Jesus sa just före vår text var de där orden: saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Här är det alltså frågan om människor som är kända av sin omgivning. För Jesus skull får de möta en eller annan form av motstånd och känna på att världen hatar namnet Jesus. Deras bekännelse till Jesus kostar något. Antingen det handlar om familjen, om arbetsplats, grannskap eller på annan plats i samhället. Att följa Jesus är ju någonting som kostar för den enskilde. Och i många sammanhang är det också något som kostar för hela församlingar. Vi är i dessa dagar vittnen till en ofattbar förföljelse av kristna i norra Irak. Med Nineveslätten där, med Mosul och Erbil och Karkosh och andra städer. Och bland Syriens kristna. Där lider både enskilda och hela församlingar för Jesus namnets skull. Häromdagen fick Maria och jag vid en konferens i Köpenhamn vara med och höra om förunderliga vittnesbörd från kristna där. Hur de bevaras i tron och vittnar för sin omgivning om den tro de har i Kristus. Det handlar om människor som lyser, som det står, som himlaljus i världen. Där är människor som är beredda att stanna kvar i ett land bland människor som hatar det kristna namnet. Hatar med det hat som gömmer sig i den muslimska tron på Koranen och profeten. I de områden som nyss nämndes har hundratals kristna, kanske åtskilliga tusen, blivit dödade, somliga på det mest bestialiska sätt, av IS. Vart har dessa våra bröder och systrar tagit vägen när de dödades? Låt oss inte glömma det där underbara ordet som Jesus gav rövaren på korset när han sa till honom: Idag ska du vara med mig i paradiset. Observera att Jesus sa: idag. Med mig. Du. I paradiset. Alltså, de bland våra bröder och systrar som på det sättet får sätta livet till, de är hos honom nu. De är med Jesus i samma paradis som Jesus är. Varje människa som dör i tro på Herren Jesus, insvept i syndernas förlåtelses vita kläder, går genom döden till det eviga livet. Och så får vi den här dagen lyfta vår blick upp, dit upp, där den frälsta skaran står inför tronen, så som vi gjorde också i beredelseordet. Där de nu får fullkomlig ersättning för allt det som den här världen hade gjort med dem. Och så står de där, vandrar där, lever där, jublar där, friska, ungdomliga, utan synd, tillsammans med alla de andra som hörde honom till, och får njuta all den härlighet som vida överträffar allt det allra bästa på den här jorden. Oj, vad rosorna doftar. Oj, vad luktärterna doftar. Vad frisk luften är. För att nu inte tala om sången. Och de väldiga symfoniorkestrarna som stöder sången. Men bäst av allt, få se hans ansikte. Och förstå att den kärlek han och jag hade till varandra, den var inte något fejk. Det är dessa som var salt och ljus. Salt för jorden och ljus för världen. Vad betyder jordens salt? Jordens salt, eller salt för jorden. Bilden Jesus använder pekar på att salt är något bra. Något som dels gör maten aptitlig och dels något som kan förhindra förruttnelse. Trons människor är just detta. De är någonting gott. Någonting bra. Någonting bra för jorden. Jorden, den vilar under Guds förbannelse. Fast det är så mycket som fortsatt kan vara vackert, så är det en förbannelse. Ni kommer ihåg vad som står där i första Mosebos tredje kapitel. När Gud sa till Adam: du lyssnade på din hustru och åt av det träd om vilket jag befallt dig. Du ska inte äta av det. Därför ska marken vara förbannad för din skull. Med möda ska du livnära dig av den så länge du lever. Törne och tistel ska den bära åt dig, och du ska äta av markens örter. I ditt anletes svett ska du äta ditt bröd till dess du vänder åter till jorden. Ty av den har du tagits. Jord är du, och jord ska du åter bli. Där kristna samlas och ber för sin omgivning, ber för land och folk, för miljön, för grannar, arbetsplatser, för regeringar och statsledare, så bryts något av förbannelsen och en välsignelse läggs över det hela. Där en kristen på sin arbetsplats handlar rätt och rättfärdigt, lojalt och vänligt, så tränger liksom en välsignelse ner över platsen. Så som saltet åstadkommer någonting gott när man strör salt på ägget, eller tycker man ska ha lite mera på såsen eller på köttet. Och så bryter det udden av förbannelsen. Vi kan ha många exempel på det, men nog med detta. Men när en kristen avlägger en bekännelse i sin tro på Jesus, hur nu än den bekännelsen ser ut, men i vänlighet och i enlighet med Jesu ord, en bekännelse om hans ord, om hans person, eller om det som är sant och rättfärdigt, så är den bekännelsen och bekännaren ett salt som hjälper, en välsignelse. Den stora faran och det som Jesus varnar för i evangeliet handlar om när rädslan med åtföljande feghet tar över. Och så kanske vandringen börjar i kompromissens ande eller i tystnaden för att slippa bekänna, slippa att säga som det är, slippa att behöva stå där med världens förakt. Det kallar Jesus för att saltet mister sin sälta. Om vi nu för ett ögonblick ser oss runt omkring i det som kallas för kristenheten i Sverige, så har nog majoriteten ingått kompromiss och samförstånd med staten och säger till exempel inget om dödandet av alla ofödda barn, inget om det heliga äktenskapet mellan man och kvinna i livslång förening, och säger inget om omvändelse, och vet oftast inget om vad Jesu kors betyder. Var och en av oss bör se till hur han vandrar. Om vi i feghet har tigit, vill att slippa bekännelsen, så står fortsatt dörren öppen där vi får gå in till honom, in till Guds lam och bli renade av hans blod. Det är så vi förnyas att vara salt på jorden. Vad betyder världens ljus? När en kristen i skolmatsalen eller i lunchrummet på en arbetsplats böjer sitt huvud med knäppta händer före maten med tack till Herren, så lyser det in ett ljus i den matsalen. När en barnmorska eller en blivande sådan vägrar att delta i aborter trots hotet om hinder i den framtida karriären, då lyser det in ett ljus på jorden, ett ljus från honom som älskar de ofödda barnen. När en mamma berättar om Jesus för sitt barn tillsammans med det knäpper händerna och ber, då lyser ljuset från honom som heter världens ljus. När missionären sitter i en mongolisk ger, ska få säkert bli påminna om det nästa söndag om 8 dagar när Bertil Andersson kommer och berättar för familjen och grannar om vem Gud är, om Jesus Guds son, om vägen till himlen också för dem, då lyser ljuset från himlen. När den unge prästen predikar evangeliet om varför Jesus måste komma till världen och vad det betyder att han gav sitt liv, då är han ljus i världen, en återspegling av honom som är världens ljus. Jesus säger att en stad som ligger på berget inte kan döljas, och det är inte så konstigt. Om vi har ett berg framför oss, så ligger en stad där uppe på berget, det är klart, den kan inte gömmas. Den församling som lever trons liv med Jesus kan inte gömmas och vill inte gömma sig med tanke på människorna utanför. Och vad det betyder för oss i Emanuelförsamlingen, det är en viktig fråga för oss att dryfta i olika grupper. Ljumhetens ande ligger emellertid på lur och vill få oss att sätta vårt ljus, som Jesus säger, under skeppan. Skeppan var ett mått på cirka 8 liter som och användas för att mäta upp säd. Men det är en befängd tanke att ta den och vända den upp och ner på och sätta den över ett ljus eller en lampa. Och alla vet ju hur det går om man sätter en burk över ett stearinljus så att syret inte kommer till. Det slocknar, och det är det som är risken. Om jag nu förstår att jag har varit ett dåligt ljus, ett ljus som har gömts under skeppan, så ska jag inte försöka ta nya tag. Det är lätt att tänka så. Utan det jag måste och det jag får göra, det är att jag på nytt får gå in till honom som är världens ljus och låta hans ljus få lysa på min fega varelse, min trasiga varelse, och ge mig liv på nytt. komma in i det värmande ljuset, ja det är ett solljus, och få ny läkedom under hans, från hans vingar, och på nytt få smaka hans ljuvlighet, ta emot ordet om hans kärlek, om hans närvaro, om hans förlåtelse, och höra hans röst: du är min. Och det är det vi gör när vi samlas till gudstjänst, när vi får höra orden i avlösningen, när vi möts kring nattvardsbordet och Jesus är där och lägger sin hand, sin sårmärkta hand, på var och en av oss och säger: du är min, jag har gett mitt liv för dig. Vår gudstjänst är inte ett ritual som vi genomför för att skaffa oss vissa meriter och kunna säga vi är de verkligen de fromma. Nej, utan det är ett möte med Herren Jesus som vill låta sitt ljus lysa över oss och vill räcka oss det ord som både avslöjar och upprättar. Men om upprättelsen ska bli verklighet så måste vi ta emot domens ord och erkänna: jag är en fattig syndare. Jag har gömt mitt ljus under skopan. Jag har mer brytt mig om min egen bekvämlighet än om min nästas ve och väl. Och så är han där. Så räcker han ut sin hand och rör vid dig och renar dig. Och klädd i hans renhetskläder får du gå tillbaka till vardagen med ny frimodighet. När du då ber för hantverkaren som du kanske har gör ett jobb i huset, eller för kvinnan i lägenheten eller huset bredvid, så vaknar också lusten att säga ett ord till henne eller honom. Inte bara om väder och vind. Och vad mycket synd jag har på den punkten. Utan också ett ord om Jesus. Och så lyser en stråle från himlen rakt in. In i din vardag, och du blir ett ljus i din vardag. Mycket talar för att vi går svåra tider till mötes. För 5 år sedan hade de kristna i Syrien inte en aning om att de idag skulle genomlida sådana ohyggliga grymheter som de går igenom idag. Den politiska situationen i världen är fylld av många frågetecken, också här uppe i länderna kring Östersjön. Främmande missilbärande båtar går in. Det är allvarligt. Fastän Jesus säger till sina vänner: frukta inte. Varför är ni så rädda? För oss gäller det ändå det som Jesus sa: var trogen in till döden, så ska jag ge dig livets krona. Vi ber: Herre, jag tror. Hjälp min otro, föröka tron, och hjälp oss att förnya, att vara salt och ljus i världen, så som dina heliga i alla tider har varit, och så som de som nu är hemma har varit. Herre, skriv ditt ord om salt och ljus i våra hjärtan. Det ber vi om i Jesu namn. Amen.